Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz eller om du lyssnar digitalt via din mobil eller surfplatta eller en dator. Jag heter Lena Hjelmerus och jag är programmakare här på radion. Jag har också en bakgrund i vad vi ska kalla för vårdsvängen. Och idag så ska jag göra ett program tillsammans med en gäst här i studion som alldeles strax ska få presentera sig. Och det är ett vårdprogram som jag tycker passar rätt bra så här i början på hösten. Välkommen hit, Carolina Palmberg.
Tack. Tack så mycket. Ja, Carolina Palmberg heter jag. Jag bor i Tyresö i Trollbäcken.
Vad roligt med en Tyresöbo. Det är väl alldeles lite extra på det hela.
Och jag är ju här för att vi ska prata om ätstörningar och självskadande beteende. Och hur man då som förälder eller anhörig eller lärare eller någon annan. Ja, men hur man kan prata om sin oro och vad de olika diagnoserna står för och när är det en diagnos eller är det något annat och vad man ska vara uppmärksam på.
Det där är ju ett av de här lite tabubelagda ämnena som vi ibland ser personer med någon form av ätstörning, och du ska strax få berätta vad vi lägger in i det begreppet, men där man liksom inte vet riktigt, ska jag kommentera något eller ska jag inte, och hur är läget runt omkring, och man blir alltid lite rädd själv också när man ser någon som man alldeles uppenbart har problem. Ja, Carolina, vad är din bakgrund?
Ja, jag är beteendevetare, utbildad i kognitiv psykologi är min bakgrund.
Beteendevetare, det är liksom ett samlingsbegrepp för både psykologer och socionomer och terapeuter och lite allt möjligt. Va?
Mm. Ja,
men det betyder att du är högskoleutbildad.
Ja, precis. Ja. Och sen har jag en coachutbildning, så jag är professionell coach. Så jag brukar säga att jag jobbar med samtalsstöd. Och ytterligare, min tredje kompetens är att jag är yogalärare.
Mm. Och du har hållit på i den här branschen ganska många år.
Ja, sedan 2001.
Ja, det är 19 år. Ja, det är en lång tid. Ja.
Det är lång tid.
Och det är en tid när det också har hänt väldigt mycket inom det här området. Både hur man ser på ätstörningar och vad man har för behandlingsstrategier. Vad är en ätstörning för något?
En ätstörning enligt klinisk diagnos har ju vissa kriterier, och då går man enligt DSM-5.
Och det är en sån här handbok där det står alla nummer för alla diagnoser för allt man kan tänkas drabbas för. Och man kan ha många åsikter om DSM-5, men det är den senaste upplagan i alla fall.
Mm. Precis, men vi behöver inte göra det så komplicerat, utan det man kan lägga i begreppet är ju att om någon är upptagen av mat, vikt, kalorier och att man har ett stört ätbeteende. Man äter på ett visst sätt, man undviker vissa saker. Man kanske blir orolig efter man har ätit. Man oroar sig innan man ska äta. Det blir liksom ett enkelt sätt att förklara det på.
Mm. Maten och ätandet tar väldigt stor plats i ens liv.
Ja, och det stör andra aktiviteter. Det stör kanske din sömn. Det stör hur du koncentrerar dig i skolan eller på ditt jobb. Det hindrar dig från att delta socialt. Och allt det här då beror på att man har förändrat något i sitt ätande.
Mm. Man kan ju både äta för lite och för mycket. Och det där har ju lite fina ord. Äta för lite brukar ju kallas för anorexi, som egentligen betyder att man är avmagrad eller nästan utmärglad. Och i den andra änden så har vi då övervikt, där man har för stor kroppshydda. Och det där brukar man då räkna, i medicinska termer brukar man räkna något som heter BMI. Och då finns det gränser för, när det gäller uppåt så brukar gränsen ligga på 30 poäng. Och när det ligger neråt så brukar det ligga på 22, eller 23.
För anorexi?
Ja.
Nej, 17,5.
17,5, okej. Ja. Då är jag är mera på att man är undernutrerad. Ja. Mm. Men det finns alltså en skala, och den där, man kan ju tycka mycket om sånt där också, men det är ändå En del människor är långa och en del är korta. Och är man kort så kanske man, det syns mera att man är överviktig. Och är man lång så märks det kanske inte förrän man kommer upp i riktigt höga siffror. Och likadant när man är lång så kan man få vara lite smalare än när man är kort. Då. Så att det hör ihop med kroppslängden. Och kroppslängden är ett sånt där mått som ingår när man räknar BMI.
Ja, och jag vill bara uppehålla mig lite vid det här, att vikten är ju helt oviktig. Mm. När vi pratar om barn så pratar vi också om längd. Det är viktigare att längden växer, så att säga. Att barnen växer på längden än vad egentligen hur vikten ser ut. För det där brukar jämna ut sig i pubertet och tonår.
Mm.
Och sen när vi pratar vuxna och unga vuxna, så brukar jag också alltid prata om att vi behöver en kropp som fungerar till det vi ska använda den till. Om vi vill springa långt och snabbt, då behöver vi ha en kropp som klarar att springa långt och snabbt. Vill vi lyfta tungt, då behöver vi ha en kropp
som är full med muskler.
Som är full med muskler.
Och de väger också. Så att det är inte alltid en stor kroppshydda som är fett. Utan det är ju muskler.
Mm.
Men även idrottsmän kan väl ha problem med ätstörningar?
Mm. Ja, men det är en ökad problematik eftersom vi nu börjar prata om det. Senast, om det var 2 veckor sedan, så gick en boxare ut. En ung boxare ut och berättade om sin bulimi.
Mm.
Och då har det ju exploderat att det här med viktklasser inom boxning till exempel. Men det har alltid, alltid funnits. Och som du började programmet med, att det är skam och skuld. Och vi tycker massa saker om det här. För vi är rädda. För vi vet inte riktigt vad det handlar om.
Nej, och vi har ju också en bild någonstans att det, när det blir, går riktigt överdrift, så är det väldigt farligt. Och det är det ju också. Det ska vi ska ju inte sticka under stol med att det här är ett tillstånd som kanske drar med sig andra saker. Till exempel hur man ser på sig själv och vad man tycker om sig själv.
Och tittar man på en ätstörning så handlar det alltid om svält. Oavsett om man äter för mycket eller för lite. Det handlar om kompensation. Hur jag gör mig av med det jag har ätit. Om det handlar om kräkningar eller om det handlar om laxermedel. Eller om det handlar om överdriven träning. Det är det som blir problemet och skapar ångest. Och det är det som blir det farliga. För när jag inte står ut med min ångest. Nu ska jag säga något kontroversiellt här, men ångest är inget farligt. Det är upplevelsen av att inte stå ut, det här impulsiva, som blir det farliga. Mm. Och det är det vi ska vara uppmärksamma på.
Mm. Och det är ju alldeles riktigt det här. Jag tycker om att du säger att ångest inte är något farligt, för att det är ju en obehaglig upplevelse. Men man dör inte av ångesten, men däremot av kanske handlingar, självskador som ångesten kan driva en människa till.
Precis, och det tycker jag är viktigt att vi inte bagitaliserar, utan att vi pratar om det.
Ja, visst. För det hör ju också det här, bryta tabuet.
Mm.
Att ha klart för sig att det här är beteenden som kan skada människor. Ska vi börja någonstans med, vill du sortera upp det här med över- eller undervikt?
Ja, men det kan jag göra. Jag tänker att om du drar en linje från vänster till höger, så har du undervikten på den ena kanten. Och det handlar liksom om att vara för smal för sin längd. Och sen har vi normalvikten i mitten. Och sen på andra kanten har vi övervikt. Och sen har vi längst ut fetman. Så när vi pratar om undervikt och ätstörningar, så hamnar vi i en anorexi. Och det drabbar främst tjejer, tonårstjejer, mellan 13 och 20. Sen har vi normalvikten. Där är det ofta bulimiker, bulimi.
Mm, det är hetsätning.
Då hetsäter man och kompenserar genom att kräkas. Och det är liksom skillnaden. Och sen har vi den här hetsätningsstörningen, som är den nya diagnosen. Då hetsäter du, du tappar kontrollen. Samma kontrollförlust som i bulimi. Men du gör det inte av med dina kalorier. Så över tid så får du en övervikt. Och det här drabbar många, många fler idag. Eftersom mat har blivit så tillgängligt. Vi unnar oss saker, vi firar med mat, vi har fredagsmys. Det finns liksom en bild av att man lägger upp vackra portioner och det är allt liksom så.
Men vi belönar oss med mat, va? Ja,
det, vi belönar oss med mat, ja, ja, ja. Och vi straffar oss med mat.
Mm.
Jag läste någon undersökning för flera år sedan att 25% av svenska kvinnor plus 40-60 år ungefär bantar måndag till torsdag. Och sen äter de mer fredag, lördag, söndag. Och kompenserar för det. Så det är som ett livsstilsmönster man skaffar sig.
Jag känner mig lite träffad eftersom jag ju, och det har jag ju beskrivit i Tyresö radion tidigare, att jag tillhör de lite runda människorna som ju också då ibland går och småäter lite grann. För att jag inte kommer på något annat att göra.
Ja. Mm. Mm. Och då handlar det om neurobiologi. Och då hamnar vi 10 000 år tillbaka i grottan. Kvinnor ska vi också prata om. Vi var i grottan, vi var nära, vi hade nära till nötter, vi hade nära till bär, vi hade nära till det här plockandet, småätandet, vi hade någon köttbit som hade torkat, så. Män äter ju på ett annat sätt, om man tittar på forskning. De gör sig ut, de jagar och äter när det är tillgängligt. Sen kan de gå långa tider. Det är därför också 5-2-dieten som var så populär för kanske 5-6 år sedan blev så populär bland män. Och helt plötsligt tog männen över ätstörningsbilden. De blev hålögda, de blev bleka, de började tappa hår, de blev rastlösa, de tappade koncentrationen, de blev aggressiva. För de tog till det här svälten. Och svält skapar allt det här, oavsett om man är man eller kvinna.
Mm. Nu hör jag på det att du gillar inte riktigt 5-2-dieten. Det är väl, ja, den kanske funkar för någon, några. Men det är, överhuvudtaget alla typer av bantningsdieter måste ju kompletteras med tankar kring vad vill jag, vem är jag, på vilket sätt skadar det här mig, kan jag göra på något annorlunda sätt. Mm. Mm. Nu börjar vi komma in lite grann på... ska vi dra lite grann först, vart ska man söka, hur ska man söka när man börjar fundera över om jag har det här eller om man ser någon annan som har det? Ungdomar har ju en egen integritet i tonåren, mycket stark kanske man ska säga. Och det gäller ibland kanske en ungdom som inte vill söka, men det kan också vara en ungdom som vill söka men inte vill att mamma och pappa ska veta om det. Här är det ju så att en ungdomsmottagning, och om man själv söker direkt på BPU, så behöver inte alltid föräldrarna veta om det. Men det beror också lite på ålder. Men det är naturligtvis bättre om hela familjen är engagerad i om det ska bli något resultat av det hela. Jag vet inte om du har några synpunkter på det här med just ungdomars behov av att inte dra in mamma och pappa för mycket.
Jo, men det har jag synpunkter på och erfarenhet av. Jag tänker, det finns väldigt mycket bra stöd, främst elevhälsan. Vi har skolsköterskor, skolsjuksköterskor, vi har kuratorer, vi har lärare i skolan. Det är det första man kan vända sig, tycker jag, till.
Mm, mm. För i skolan kanske också finns en mobbningsproblematik som man inte heller vill att mamma och pappa alltid ska känna till.
Mm. Så. Och sen finns det väldigt mycket anonymt stöd på nätet. Och jag vill slå en slag för alla de här anonyma chattforum som finns. Leta upp en chatt på alla möjliga ställen. Så kan du chatta med någon med egen erfarenhet.
Mm.
Och sen så tänker jag det här med att nej, ungdomar har en stor integritet. Men det är ingen som klarar sig själv. Har man en begynnande ätstörning eller en övervikt eller en ångestproblematik, en depression eller att någonting inte är som det brukar vara, då är min första rekommendation att man ska prata. Då ska vi prata med varandra.
Mm.
Och då är första frågan så här, hur mår du? Jag ser att det är någonting. Hur kan jag hjälpa dig?
Jag har ju en bakgrund då som doktor. Och för mig är det också viktigt att man utesluter andra orsaker som också kan ge viktproblem, både uppåt och neråt. Och det finns en massa konstiga hormonella sjukdomar som kan plötsligt visa sig med att man får en ökad hunger och går upp snabbt i vikt. Det finns motsatsen, det finns sjukdomar där man också förbränner mer än normalt. Och det är viktigt att man gör en kroppsundersökning, även om både den som det gäller själv och kanske familjen ändå anar att det här ligger mera på själens plan, eller vad jag ska säga då, tankemässigt och så. Men att man inte glömmer bort den här kroppsundersökningen. Och därför tycker jag att man kan med förtroende vända sig också till vårdcentralerna. Och här i Tyresö, så före coronaperioden, så hade en av vårdcentralerna en liten specialinriktning just för ätstörningar. Nu tror jag att under corona så har man fått lov att prioritera om. Men det där kan man lätt få reda på via 1177 till exempel, eller den vårdcentral man tillhör. Nästa steg blir ju ofta, om man söker sig till den vanliga vården, blir ju ofta en remiss. Och då blir det en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin många gånger. Och det är också för att man vill utesluta andra, till exempel andra psykiska sjukdomar som också kan dra med sig ett problematik. Och nu säger man ju på BUP att man har en väntetid på en månad innan man får en bedömning. Det jag hör runt omkring när jag frågar, det är ju att den är längre. Det som skiljer BUP från annat, det är ju att där finns det ett team. Det finns många olika professioner som kan göra en helhetsbedömning. Och sen om det sen då är helt klart att det är en ätstörning och man har hamnat i det här spåret inom den vanliga sjukvården, eller vad vi ska kalla det för, då finns det ju särskilda specialistkliniker här i Stockholm. Och det finns tre i Stockholm som jobbar enligt en modell som kallas för Mando, de så kallade Mando-klinikerna. Och så finns det en klinik som nog kanske också jobbar på samma sätt, som heter Centrum, Stockholms centrum för ätstörningar, och den ligger på Södermalm. Så fyra specialistkliniker finns det sen. Så det är lite olika nivåer. Men du jobbar utanför det här, vad ska vi säga, ordinarie systemet.
Ja, men ja, det gör jag. Jag har ju jobbat inom systemet i alla år.
I 20 år, ja.
I 20 år. Mm. Och också i Region Dalarna, Falun, har jag jobbat med vårdutveckling. Men nu så, ja, samtidigt som covid-19 och corona drog in över Sverige, så satsade jag på mitt företag, ätstörningsexperten, carolinapalmberg.se.
Mm. På vilket sätt kan du komplettera eller vara istället för den här andra kedjan?
Mm. Jag tänker att jag aldrig är istället för, utan specialistvård och psykiatri, somatisk vård behövs. Det jag kan bidra med och det som jag tänker fattas, det är det här stödet till anhöriga. Mm. När man hamnar i sin oro, när man loopar in i, det räcker inte. Vad ska jag göra? Vad ska jag säga? Kan du prata med henne? Kan du prata med honom? Så. Mm. Jag tycker också att jag kan bidra med de här med fakta. Vilken vårdnivå är det som behövs? Var ska man vända sig? Och så har vi ju det här med självhjälp, egenvård, självledarskap. Hur mycket ska man orka som förälder? Är det okej att åka iväg en helg och bara lämna sina barn till någon annan och vila för att komma igen och orka lite till? Ja, det.
Du har ett väldigt tydligt familjefokus här. För det här är ju en sjukdom, eller tillstånd. Vi kanske inte ska hålla oss så mycket vid diagnosen, men det är ett tillstånd som påverkar alla runt omkring. kan du beskriva lite hur en förälder, vad har för reaktioner? Vi var inne lite på det, men kan du, det finns ju så många olika sätt att reagera på när man ser att ens barn inte är som man tror att de ska vara eller tycker att de ska vara.
Men jag tänker också att det finns också ingen mall på hur barn och ungdomar är, utan alla behöver gå igenom, men man behöver trampa på sin livsstig. Och vi har utmaningar. Vi har utmaningar i skolan, vi har utmaningar om man har ett fritidsintresse, vi har utmaningar lite överallt. Men jag tänker att den här oron som vi har för våra barn, ibland blir det överväldigande. Vad handlar det om egentligen? Och så kommer skammen och skulden. Duger inte jag som förälder? Räcker inte jag till? Har jag inte gjort tillräckligt? Jo, säger jag alltid. Du har alltid gjort mer än vad du kan. Vi gör alla så gott vi kan hela tiden utifrån den kunskapen vi har.
Så din roll är lite grann att vara det här bollplanket och också, som du sa, komma med fakta och hjälpa till att guida lite i, ja, vårdjungeln då.
Sen har jag ytterligare en roll och det är ju inge hopp. Det går att bli frisk. Det går att bli helt frisk från en ätstörning.
Vad skönt att du säger det.
Ja, det har jag upplevt och varit med om så många gånger. Mm.
Med 20 års erfarenhet så kan du lugnt och tryggt här i radion säga att det går att bli frisk.
Och det är inte lätt. Det kräver massor av jobb. Men det går. Och det går att leva ett liv utan att ha en ätstörning. Sen drabbar ju livet oss på annat sätt. Men då har vi ju verktyg och nycklar och vad det nu heter liksom, att hantera det.
Ja, och jag får spontant i huvudet då en bild av kronprinsessan Victoria som ju också passerade det här svåra när hon var betydligt yngre då. Och hon är ju frisk, vad vi förstår, och glad och levnadslycklig.
Det finns många, många exempel, tänker jag. Det finns otaliga exempel på människor som har gått igenom det. Och idag gör helt andra saker.
Ja, du är beteendevetare och du jobbar efter en speciell metodik. Kan du beskriva lite grann hur bygger du upp ett samtal?
Vi utgår ju alltid från hur det är nu. Här och nu. Hur ser det ut? Och det är ju viktigt att lägga liksom allting på bordet. Så, för alla i ett samtal, om vi sitter runt ett bord. Hur ser det ut nu? Varför är jag här? Så. Och sen brukar vi dra det önskade läget. Hur vill vi att det ska se ut? Och däremellan har vi, vad behöver vi? Vad har vi för resurser? Vem kan hjälpa oss? Vad är det som hindrar oss? Vad är det som liksom finns? Liksom, vad är det för stora hinder? Vad är det vi behöver liksom kika lite extra på? Och sen så, vad är det vi behöver göra? För vi kan ju inte bara prata. Och det är det som är det fiffiga med ätstörningar och självskadande beteende och en stor del i den psykiska hälsan. Att vi behöver ju göra. Vi behöver ju äta, vi behöver vila, vi behöver ha något meningsfullt att sysselsätta oss med. Och vi behöver göra roligt. Så det är metodiken.
Gör du någon form av kontrakt med en? Jag såg på din hemsida att du första samtalet är kostnadsfritt. Gör du sen någon slags kontrakt på att vi ska ha så många samtal? Eller hur formaliserar du din kontakt med dina, vad ska vi, är det klienter du kallar dem eller vad ska vi kalla dem för?
Ja, vi kan kalla dem klienter. Ja, men jag tänker att det är ett coachingkontakt. Och första samtalet är ju alltid kostnadsfritt. Det brukar alltid vara på telefon. Någon som ringer. Så, och så pratar vi. Och så ser vi, är det någonting vi ska göra ihop? Eller är det någon, eller ska de ha någon annan hjälp? Och sen kommer vi överens om, ska vi ses? Och utifrån det samtalet brukar vi bestämma om vi ska ses igen och hur många gånger.
Mm. Mm.
Men det går ju också bra att bara köpa så att säga ett samtal.
Mm.
Eller flera.
Mm. Och mer om det där, det finns på din hemsida. Och den heter carolina.palmberg.se.
carolina.palmberg.se.
Ja, det var en punkt för mycket där då. Då tar vi om det. Carolina Palmberg i ett ord.se.
Mm.
Mm. Mm. Och då kommer man till dig.
Då kommer man till mig.
Mm. Vi har några minuter kvar, inte så många, men lite. Är det någonting som du gärna vill lyfta fram som jag inte har tagit upp här?
Ja, jag skulle vilja prata lite om det här med tidiga tecken. Vad det är man ska vara uppmärksam på. Jag tänker det kan kanske vara ett bra avslut. Och då är det ju den här förändringen. Om du lever med någon, eller bor tillsammans med någon, eller umgås med någon. Och så ser du att det sker en förändring. Kanske i ätandet. Man slutar fika. Man kanske tar på sig andra kläder. Man gör andra saker. Man kanske börjar träna väldigt mycket. Det skulle jag vilja se som en första varningssignal. Och då önskar jag att man är modig och vågar ta det där samtalet.
Mm. Om hur mår du?
Hur mår du? Jag är orolig för dig. Och hur kan jag hjälpa dig?
Då tror jag att vi ska ta och avrunda lite grann här. Det finns alltså bra chattgrupper som man kan gå med i. Det finns en fungerande skolhälsovård och det finns vårdcentraler. Och är man jätteorolig och inte vet vart man ska vända sig och blir bara förvirrad när man googlar på allting här, så kan man ju också då kontakta dig. Och du finns här i Tyresö och du har ett företag och det heter Ätstörnings... Vad sa du?
Ätstörningsexperten.
Det heter Ätstörningsexperten. Ja. Och man kommer i kontakt med dig då via carolina.palmberg@ord.se. Då ska du ha tack för att du har lyssnat. Och du ska få höra också Carolinas önskelåt. För alla som jag pratar med gör såna här program, halvtimmar med, får önska sig en låt. Och vad är det du har valt?
Jag har valt Miss Li, Starkare.
Då kommer den här nu. Och så hoppas jag att det blir en bra höst för alla som hör på det här programmet. Och ni har lyssnat på Lena Hjelmerus och på Carolina Palmberg. Hej då! Och när livet trycker ner mig ska jag alltid stå emot. Ja, 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 jag är starkare än du tror. Och jag ska visa att jag kan vara hård som diamant. Och när livet trycker ner mig så ska jag dra mig upp igen. Jag ska ta mig över ytan för jag är inte färdig än. Jag är starkare än du tror. Och jag kan riva alla hinder om jag bara vågar tro. Jag är så mycket starkare än du tror. Jag kan krossa alla berg och du kan sanna mina ord. Jag är starkare. Om jag kliver in och stör. Nej, nej, nej. Jag har ett liv och det är kort. Så det ska inte slarvas bort.